Du lyssnar på Det vita spöket av Peter Johansson, inläst av mig Lars Winkler, producerad av Bokea. Det vita spöket är den fristående fortsättningen på spänningsromanen Och sen så är jag död. Detta är en uppdiktad berättelse och alla eventuella likheter mellan bokens karaktärer och verkliga nu levande personer är en ren tillfällighet. Prolog. De kallade henne Pikao, det vita spöket. Det gjorde henne inget, tvärtom. Auran av mystik som stod kring henne skänkte henne tillfredsställelse. Hon visste att det till stor del kom av att hon var avsevärt ljusare i hyn än dem, men också av att de hyste stor respekt för hennes särskilda färdigheter. Ibland kände hon sig också som ett spöke, en själlös vålnad som avverkade ett dygn i taget. Sen en tid tillbaka hade hon slutat att räkna dagarna i sitt liv, trots att det till en början fungerat som ett sätt att hedra vad som en gång varit, hade det mer och mer övergått till att kännas som en nedräkning mot ett oundvikligt slut. Istället levde hon för dagen, här och nu, fokuserade endast på vad som var viktigt i stunden, utan att för den saken skulle hänge sig åt något amatörfilosoferande carpe diem-trams. Carpe diem. Fånga dagen, det latinska uttrycket som knappast någon hade hört talas om innan filmen Döda poeters sällskap gjorde succé vid 80-talets slut, men som sedan dess schablonmålats på lägenhetsväggar till förbannelse världen över och tatuerats in på kroppsdelar så till den milda grad att det förmodligen stod oavgjort i matchen mot tribal-tatueringarna. Hon var en överlevare, i ordets rätta bemärkelse. Hon hade bevisat för sig själv att om det verkligen handlade om liv eller död så tvekade hon inte. Saker hon tidigare hade upplevt, fruktansvärda saker i sitt liv, hade påverkat hennes psyke åt ett håll hon inte trodde var möjligt. Det som inte dödar dig gör dig faktiskt starkare. Jävligt mycket starkare. Det härdar något enormt. Allt för att stå pall och inte bryta ihop. Fasansfulla händelser som hon först kämpat för att förtränga, men senare tvingats omfamna, hade skapat ett psyke hårdare än diamant och ett knivskarpt fokus som få människor kunde uppringa. Ett fokus som just detta nu mobiliserades. Läge, fight. Publikens applåder och tjutande var öronbedövande, men hon hörde inget av det när hon småjoggade mot ringen. Hennes synfält smalnade av till tunnelseende samtidigt som hennes medvetande stängde ute den uppjagade publiken. Hon lät sina handskbeklädda knytnävar möta deras utsträckta händer när hon passerade dem i rask takt. Musik på farligt stark volym i de brusreducerande hörlurarna fick adrenalinet att börja pumpa i takt med stegen. Värmen och luftfuktigheten gav hennes kropp ett glänsande skimmer av ren svett som fick hennes väldefinierade muskler att framträda tydligt i det skarpa ljuset. Hon visade respektfull vördnad med sammanförda handskar i en väl inövad why-hälsning mot både domare och publik. Tre varv runt ringen och tre bugningar. Silkesrock av, tandskydd på plats. Kvällens match var ett spektakel, rent publikfrieri, och var väl medveten om det. Normalt möttes inte kvinnor och män i arrangerade thai-boxningsmatcher som denna, lika lite som ett kvinnligt fotbollslag mötte ett lag bestående av enbart män. Hennes coach och läromästare hade emellertid varit väldigt övertygande om att det var en god idé, och hon hade accepterat. Det handlade ändå inte om något större nationellt arrangemang, utan snarare om ren förströelse för halvpackade turister som passerade det tämligen chanserade nöjeskvarteret.